till text för min predikan läser jag från Matteus evangeliet, dess första. Från dess fjärde kapitel, från första versen till vers 11. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sade till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Amen. Dessa textstycke, bibelstycke, är bekant för många av oss. Det berättar om frestelser som Jesus hamnade i. Då djävulen frestade Jesus. Jesus övervann dessa fällor som djävulen hade gillrat. Och även hans lockelser och frestelser. Vad är då denna djävul? Även här använde Jesus ordet Satan när han bad denna djävul att bege sig av. I originalspråket hebreiska och grekiska beskrivs den här djävulen med namn som skulle kunna betyda motståndare eller lögnare. Den som försöker få till strid, och ibland kallas den även för anklagare, som anklagar oss människor. Han är en motståndare till Gud, som Gud fördrev ifrån sig. Han gjorde uppror mot Gud. Han kallas också för själens själafienden. Han motsätter sig Gud och hatar människan. Hatar Gud och han försöker vilseleda Gud. Den som Guds skapelse, människan som är kär till Gud. Under de senaste åren har det talats mycket i nyheterna om olika krig. Och även hos, här i Finland så har man kunnat läsa nyhetsrubriker om krig och hemskheter. I kriget finns det fiender, precis som jag redan använde det namnet för djävulen som var själens fiende. Han kallas också för en frestare, som det stades här i texten. Han frestade Jesus. I Fader vår bön ber vi Gud att leda oss icke in i frestelser. Luther undervisar i denna bön att Gud säger inte att Gud inte frestar någon, men att vi i denna bön ber honom om skydd. Så att inte Satan, världen och vår eget jag skulle förföra oss eller leda oss till felaktig tro, förtvivlan eller annan stor skam och ondska. Och även om de plågar oss så ber vi till slut ändå att vi ska få seger över dem. Ibland talas det även om den trefaldiga fiende. Vi befinner oss i krig mot själens fiende, världen och mot vårt eget kött. Så har vi ju fått lära oss på mötena. Hur fungerar då denna djävul? Jag i mitt tidigare arbete som rektor på en skola och i konfirmationsundervisningen stötte jag då på ungdomar som framförde frågor. Då ville de ha frågade om råd, att de var rädda för någonting, att de någon gång skulle behöva möta djävulen, vad skulle de göra då? När vi med barnen då har varit på semesterresa i Lappland i norr, så har vi många gånger under bilresorna lyssnat på ljudböcker och radiopjäser. Och för några år sedan hittade vi ett radiodrama ur Samuli Paula-Harjus novellsamling Tunturien yöpuolta. Och där läste uppläsaren mycket skickligt med sin röst. Så beskrev han händelserna på ett fängslande sätt. Och där finns också skrämmande beskrivningar av själens fiende. Jag har försökt trösta dessa ungdomar med frågan. Som hade frågan. Och den där djävulen kommer säkert knappast till oss. I en sån skrämmande gestalt. Som att till exempel avbildas i konster med en hornförsäljd varelse med treuddigt vapen i sin hand. Nej, djävulen kommer inte till oss i en sådan skepnad. Tänk bara om han skulle komma till oss i sådan skepnad och fråga oss, skulle ni följa med mig till köpcentret? Och då skulle nog säkert ingen av oss vilja följa med honom till ett sådant ställe. Han vill fördriva oss bort från sig. Han vill inte driva bort oss från sig, utan han försöker locka och vilseleda oss. Men hur är han egentligen? Ska man vara rädd för honom? Petrus varnar i sitt brev. Håll era sinnen vaksamma och bevaka er motståndare. Till Satan går omkring som ett lytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Inte ens Petrus sa att vi behövde vara rädda. Jesus sa det att inte ens inför världens ände undergång så behöver vi inte vara rädda. Även änglarnas budskap vid jul och vid graven på påskdagen var likadan, var inte rädda. Vi behöver inte känna rädsla, men det är säkert att själafienden är listig och farlig. På samma sätt berättar berättelsen om det första människoparet Adam och Eva när de föll i synd. Dessa Bibelns berättelser om Jesu frestelser och syndafall beskrivs ofta sånt en kamp mellan människan och själens fiende. Det finns inte särskilt många sådana längre beskrivningar i Bibeln. Men beskrivningen i första Moseboken om hur ormen lockade det mänskliga paret till synd är enligt mig en träffande beskrivning av hur själens fiende agerar. Här på sommarmötet finns mycket barn och även här i tältet. Alla ni barn, kan ni räcka upp handen, den som har sett en orm? Det är ganska många händer som räcks upp. Om vi även skulle räcka med alla vuxna så skulle det vara många händer som var uppsträckta. Men vad är detta orm? Vad är det för djur? Det kan vara visserligen bara att man är rädd för det, men den är väldigt osynlig. Det är svårt att upptäcka när den ligger på marken. Och även när den kryper kan det vara svårt att se. Ormarna har bra kamouflagefärger och mönster, i alla fall här i Finland. Jag har ibland sagt att den är precis som ormen slingrar sig i paradiset, så slingrar sig också själafienden in i våra tankar helt obemärkt. Och så börjar den viska på samma sätt som den började tala till Eva. Den ifrågasätter Guds ord. Och de råd som och anvisningar som skyddar livet. Själafienden vänder det onda till det goda och det goda till det onda. Den vänder upp och ner på allt. Ormen börjar tala till Eva med dessa ord. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något av träden i trädgården? Ormens budskap var väldigt slug och listig och lögnaktig. Själafienden vet mycket väl hur saker och ting ligger till. Och han känner Guds ord precis som Jesu frestelse visar. Han vet hur man använder dem mot människor. För Eva var frågan chockerande och rent ut sagt provocerande. Den var så stark att hon inte kunde låta bli att svara. Och utan att börja diskutera med denna själafiende, det vill säga ormen. Är inte ormens fråga mycket bekant även i vår tid? I media beskrivs troende från den synsättet att vad allt har blivit förbjudet för oss och vad är det för saker vi inte får göra. Ibland kan vi få höra andra människor fråga dessa frågor till oss. Och ibland är det förvånande och ibland är det genuint undrande fråga, men ibland kan det vara mer med av hån de frågar. Varför får ni inte göra så här? Får ni inte göra någonting alls? Får ni inte ha roligt? Själafiendens fråga är dock välbekant även i våra egna tankar när han plågar oss och lockar oss att överge Guds ords råd. Han framställer gärna Guds barn som en skara av dumma, gammaldags och trångsynta människor. Han försöker sätta oss inför en fullkomlig omöjlighet. Under sommarmötesveckan läste jag en nyhet där det berättades om oss, vår grupp, och där stod det så att troende lär ut att homosexualitet är en synd. Men så lär vi inte ut. Ingen egenskap är en synd. Ingen mänsklig egenskap är synd i sig, utan det är vad vi gör med den som spelar roll och som avgör vad som är rätt och fel. Inte ens Bibeln lär ut detta, att homosexualitet är en synd. Men vi har ett ansvar för våra egna handlingar. Samma fråga, om Gud verkligen sa så, är mycket välbekant för oss. De frestelser och fällor som själafienden ställde för Jesus visar att han kände våra svagheter väl. Och han vet var han ska slå till och när, där vi för tillfället är som svagast. Det berättas om att Jesus, när anden förde ut honom i öknen efter hans dop, att han fastnade i 40 dagar och 40 nätter. Och sedan närmade sig själens fiende honom när han var hungrig. Och han sa det då till Jesus, till den hungrige Jesus: om du verkligen är Guds son, så förvandla då dessa stenar till bröd, om du nu är Guds son. Är denna tanke också bekant för oss? Och är det inte en bekant fråga? Är jag troende på riktigt? Är jag en sann troende? Tror jag på rätt sätt? Är det bekanta frågor för oss? Han vill få oss att tvivla på vår tro och på Guds omsorg. Denna första frestelse med vilken själafienden frestade Jesus kallas för brödfrestelsen. Den är bekant för många, även i vår tid. Det kan finnas anledning till oro, eller man känner oro för sin försörjning och för hur man ska klara sig. Och om Guds omsorg räcker till. Kära brodern innan beskrev, pratade om detta, att det kan vara en stor fråga. Att om man ens kan åka till sommarmöten på grund av den ekonomiska situationen eller av någon annan anledning. Själafienden vill plåga oss på olika sätt med olika saker och väcka oro. Samt så tvivel om Guds omsorg. Jesus svar till denna frestare var för mig var enligt mig tröstande. Han svarade frestaren med Guds ord som tidigare skrivit, precis som att han sa så här, det är så skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som kommer från Guds mun. Det är viktigt för oss att lyssna till och läsa Guds ord, att gå och lyssna när det förklaras och att tro på Guds ord till våra hjärtan och i vår egen situation. Det stärker oss mitt i frestelser och hjälper oss att vandra livets väg. Jesus lär också, se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och de samlar inte förråd. Och ändå är ni ger den himmelske fadern dem mat. Och ni är ju mycket mer värda än fåglarna. Vad betyder detta för oss? Behöver vi inte bry oss om någonting? Jesus menar inte att vi inte ska behöva världslig mat och försörjning. Han vet och känner till våra behov och han vill också hjälpa oss mitt i dem. Men han påminner oss om vad som är viktigast av allt. Jesus sa så här, oroa er inte vad ni ska äta eller dricka eller varifrån ni ska få kläder. Allt detta strävar hedningarna efter. Er himmelske fader vet väl att ni behöver allt detta. Vet mycket väl att ni behöver allt detta. Sök först och främst Guds rike och hans rättfärdiga vilja så ska allt detta också ges er. Det kan vi lita på i det här livet. I det bland de timliga sakerna. Och även på det att den himmelske fadern håller omsorg om oss och ger oss näring genom sitt ord. När Eva svarade till ormen att det inte bara var det mittersta trädet i paradiset som Gud hade förbjudit henne att äta av. Vi ska inte dö. Då försäkrar ormen Eva att ni kommer inte att dö om ni äter från det trädet. Men Gud vet att så snart ni äter av det kommer era ögon att öppnas och ni kommer att bli som Gud. Så att ni vet allt, både det goda och det onda. Precis som jag redan sagt vill själafienden vända upp och ner på saker och ting. Han försöker framställa Gud som en lögnare. Det är inte för intet man har sagt att själafienden har varit en lögnare från första början. För Eva började verka som att just den frukten från det förbjudna trädet var bättre än alla andra frukter från andra träd. Och alla Guds varningar och råd glöms bort om hon blir likgiltig inför dem. Sen tar Eva frukten och ger den också till Adam och lockar honom att äta av den. Av samma frukt från det förbjudna trädet. Är inte det här fenomenet bekant även för oss? Så är inte detta bekant även för oss Guds barn i denna tid? När vi gör lite strul med mikrofonen som de försöker ordna till här. Lite avbrott. Så då fortsätter vi. Det är inte ett välbekant fenomen att när man gör någonting tillsammans så kan det ske så att ansvaret på något sätt känns lättare och mer utspätt. Att det kan kännas att om han eller hon gör detta så varför skulle inte jag också kunna göra det? Det finns många fördelar med att göra saker tillsammans och till exempel dessa sommarmöten. De skulle ju inte kunna byggas upp om vi inte hade arbetat tillsammans. Det har krävt enorma ansträngningar och samarbeten för att detta sommarmöte skulle kunna växa fram här. Och tillsammans kan vi också åstadkomma mycket gott. Men ibland kan grupptrycket få oss att göra även sådana saker som inte är gott för oss. Till exempel sådana saker som vi inte skulle vilja göra. Och det gick det så att Eva tänkte att ifall Adam också äter från samma frukten från samma träd, så skulle synden eventuellt bli lite mindre. Tänkte Adam att eftersom Eva redan hade brutit mot Guds bud, varför skulle jag också inte kunna göra det? Eller vågade han inte säga nej när Eva erbjöd det? När sedan synden kom till lyftet upp till daga, så skyller Eva på ormen och Adam skyller på Eva. Även detta är välbekant och mänskligt. Vi letar rätt lätt och gärna efter en skyldig någon annanstans eller på omständigheterna. Till exempel att omständigheterna var sådana, det var därför jag föll. Tänk på att Adam och Eva levde i paradisets överflöd. Och de fick äta från alla andra träd förutom från det förbjudna. Det föll för frestelsen. Men Jesus, som hade fastat i 40 dagar och led av hunger, han blev frestad med mat. Men Jesus stod emot och övervann frestelserna. Människan har alltid ansvar för sina egna handlingar. Vi kan inte skylla dessa på någon annan. Även själafienden försökte fresta Jesus till en väg av likgiltighet. Man brukar säga att man kan vika av från livets väg åt höger eller vänster. Man kan vackla antingen åt det håll där synden tillåts, eller också till en väg av egen rättfärdighet. Själafienden försökte även få Jesus att falla och få honom att gå in på en sådan väg av likgiltighet när han förde Jesus dit upp på höjden på templets tak och sa att om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot något sten. Har vi råd med sådan vårdslöshet? Uppmanade inte Jesus just nu alldeles nyss till detta, att man skulle se på himlens fåglar och deras sorglöshet? Förr brukade man säga om människor som inte var troende att de kallades för sorglösa. Det betydde säkert inte att de inte hade några sorger, utan kanske just att de levde på en felaktig sorglöshet. Ibland har jag använt som ett exempel av svaga isar, att vi inte går ut på svaga isar medvetet och utsätter oss själva för fara. Och det ska vi inte heller göra, inte i det timliga livet eller när det gäller vår timliga hälsa och men heller inte i den andliga meningen. Att vi ska inte utsätta oss eller ge oss in i situationer där vi hamnar i fara. Det har vi inte råd med, att vara likgiltiga på ett sådant sätt. Vad betyder denna frestelse i vår tid? Skulle det kunna vara till exempel när man sitter vid mobiltelefonen till exempel, att titta bara eller lyssna bara. Det är ingen som ser det där. Det spelar ingen roll. Det är ingen som kommer att få reda på det. Säkert har vi många, alla av oss har våra egna frestelser att göra fel. Eller sånt som är felaktigt. Även om vi ibland faller i synd, så ska vi inte börja förklara bort synden. För att inte vi lyckas i kampen mot den. För att det på något sätt skulle kännas mer mänskligt. Vore lättare att tro om vi inte behövde leva på det sättet. syndens konsekvenser och orättfärdighet försvinner inte bara för att vi försöker förneka och förklara bort deras existens. Vi löper en risk att hamna på den andliga högmodets väg. Där vi går på vår egen rättfärdighetens väg och skapar våra egna regler för oss själva. Som är lättare för oss att följa så att vi inte längre behöver nåd. Då kan livet börja kännas. Då kan livet börja kännas när vi bortförklarar synden. Att vi har enklare att tro och att vi har lyckats i kampen. Att jag kan ju leva enligt de regler som jag själv anser är rätt att människan bör leva efter. Då krymper tron till att bara handla om att följa reglerna för att uppnå egen rättfärdighet. Vi försöker förtjäna nåd eller evigt liv genom att lyckas i kampen enligt vissa regler. Vi bortförklarar synden ur våra liv. Aposteln Johannes skriver att om vi hävdar att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Och Jesus svarade prästaren. Det står också skrivet. Du ska inte fresta Herren din Gud. Således har vi inte råd med det. Inte på den här vägen där synden tillåts. Där vi slutar bry oss om synden. Och inte heller på den väg där vi förlitar oss på vår egen rättfärdighet. Ingen av dessa vägar är bra för oss. Som sista frestelse framförde själen fienden ett falskt löfte till Jesus om att han skulle ge honom alla länder och folk. Han förde upp Jesus på högt berg och visade alla riken i världen deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Precis som själafienden ljög för Eva så ljög han också för Jesus och ljuger även för oss. Han ger oss tomma löften. Han lovar oss säkert 9 goda och 10 vackra saker om vi går med på att tillbe honom. Och bara ge efter en lite grann och ge upp vår tro. Eller att vi skulle acceptera synden så att vi inte skulle bry oss längre om Guds råd. Att vi skulle acceptera denna världs påtryckningar och frestelser. Hur enkelt skulle livet då inte vara? Själva fiendens löften är dock tomma och värdelösa. Han lovar frihet som i verkligheten är syndens slaveri. Han lovar glädje, njutning och sådant som i slutändan ger oss sorg och bedrövelse. Han lovar oss frid som inte är en sann frid. Allt detta ger oss otrygghet. Eva lovades att hon skulle bli lik Gud. Även vi kan känna frestelsen att tänka så och slå in på den mänskliga visdomens väg. Att denna tro kan verka så dum. Det känns som att alla tycker att jag är dum om jag gör så här. Och det kan finnas andra anledningar. Det kan finnas andra skäl till varför man på något sätt borde passa in i denna värld. Eller varför människor som lever i syndens slaveri. Dessa berättelser om Jesu prövningar och Adam och Evas fall. De är mycket mänskliga och det är lätt att identifiera sig med dessa. Vi har upplevt samma sorts tvivel och frestelser. Även vår tro prövas. Och precis som Adam och Eva faller även vi i synd och bryter mot Guds vilja. Ibland har jag funderat på vad skulle någon av oss ha klarat oss bättre i paradiset. Fariserna för en man som har anklagats för äktenskapsbrott inför Jesus och bad honom att falla en dom i ärendet. Men Jesus gick inte i fariserens fälla, utan sa till dem: den av er som är utan synd, han må kasta den första stenen. Det var inga stenar som flög där. Vi är alla syndare, och det fick även fariserna erkänna i sina hjärtan. Var Jesu lära då att synden inte spelar någon roll? Idag i dessa tider tänker många att synden inte spelar någon roll längre. Man kan förhålla sig lite si och så inför detta. Men fortfarande är synden en viktig fråga, en allvarlig sak, precis lika allvarlig som tidigare. Paulus skrev till romarna om synden, att syndens lön är döden, men Guds nådegåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Så som jag sa idag, när man tänker efter, så betyder synd inte någonting längre. Det hör till en förgången värld, eller så har dess betydelse förminskats till att handla om något som bara bör sexualitet, eller idag skulle det kunna handla om någonting som rätt eller fel. Och det kan till exempel handla om klimatfrågor eller något annat som naturrelaterat, som människor anser vara viktigt och värdefullt. Och att agera mot dessa, så är det just då det är synd. Men synden är mycket mer. Det är mycket allvarligare än våra åsikter och uppfattningar. Det är något som bryter band mellan människor. Det är något som bryter banden mellan Gud och människan. Och fortfarande är syndens lön döden, precis som Paulus skrev. Syndens allvar har inte försvunnit någonstans. Det betyder inte det att vi, om vi inte gör synd, att om vi gör synd, att vi omedelbart möter den jordiska döden. Men det betyder att synden skiljer oss förr eller senare från Gud, om vi är likgiltiga inför Guds ordsråd. Om vi bryter mot Guds vilja och syndar utan att rätta till saker och ting, så vänder sig hjärtat så småningom bort från Gud, och vi går mot den andliga döden. Den helige Guden hatar fortfarande synden. För människorna i denna tid, även för mig tillsammans med andra, passar Paulus ord påminnelse som han gav till Galatierna mycket väl. Bedra inte er själva. Gud låter sig inte hånas. Vad människan sår, det skördar hon också. Även om Jesus inte dömde den ovannämnda syndiga kvinnan, så godkände han inte heller synden. Han sa det: gå och synda inte mer. Även om Gud hatar synden, så älskar han den syndiga människan. Han förstår oss. Han känner oss och känner våra svagheter, precis som själafienden också gör. Men själafienden vill utnyttja dem och vill leda oss vilse i Guds son Jesus har vi vår försoning för våra synder och nåd. Han vill benåda oss. Och författaren till Hebreerbrevet skriver så här: vår överste präst, om någon kan förstå, har ju själv prövats i allt på samma sätt som vi prövas. Han föll bara inte i synd. Detta är den väsentliga skillnaden mellan Adam och Eva och Jesus. Jesus föll inte för själafiendens fälla. Han begick ingen synd, även om själafienden säkert försökte minst lika ivrigt få Jesus till att falla och vilseleda honom. Ibland har jag hört ett sånt uttryck om att den enda som själafienden inte kan, att man kan säga att han är själafienden, han är oerhört flitig. Han utför alltid sitt arbete. En annan evangelist återger samma händelse och skriver följande. Så skriver Lukas, efter att ha frestat Jesus på alla möjliga sätt, så lämnade djävulen honom i fred för en tid. Tack och lov så ger vår himmelske fader även oss sådana situationer ibland, så att vi får uppleva att vi är trygga och i frid. Vi får för ett ögonblick uppleva och känna att det inte är så trångt. Själafiendens makt känns som om den drar sig längre bort. Även här på sommarmötet kan det kännas och upplevas på detta sätt. Men även hit där man hittade den vägen. I år förundrades jag när vi kom hit och skulle sätta upp tältet. Att hur smidigt det gick den här gången. Jag minns att det under många år har varit riktigt rörigt med att sätta upp tältet. Med svettet som rann i pannan. Och det kändes som att själ och fiende verkligen var med och satte upp det där förtältet. Det har legat kaos i luften. Men i år gick det ovanligt smidigt. Jag nämnde i början att det, hur man ofta säger att man har, att vi för krig mot mot tre fiender. I Sionsången 218 sjungs det så här: du plågas av en plågoande och din egen ondska, världen. Den vill uttrötta dig och leda dig bort från tron. Det är bra att komma ihåg att vi inte för krig mot någon människa. Inte ens mot sådana som verkar anfalla mot oss och hatar oss. Vi har vi för inte krig mot sådana människor. Vår uppgift är däremot att möta dem med kärlek och om möjligt att framföra en inbjudan till dem till Guds rike. Vi är inte ett dugg bättre än någon annan människa. Vi är inte ett dugg mindre syndiga. Och det är alltid bra för oss att komma ihåg att vi tror genom nåd. Inte för att vi skulle vara något bättre än någon annan. Ingen av oss kan göra det som Jesus gjorde för vår skull. Och vårt hopp bygger inte på det att vi lyckas undvika de fällor och fiender och frestelser som fienden lägger ut. Men grunden för vår tro är det att vi är syndare, att vi ödmjukar oss inför detta faktum och erkänner att vi behöver Guds nåd för att bli frälsta, räddade. Ödmjukhet är i dessa tider inte särskilt högt värderad. Alla borde vara stolta över sig själva och sina egenskaper. Och stolt över allt. Ödmjukhet hör, precis som synden, till den förgångna världen. För Guds barn är ödmjukhet och allt är nödvändig. Jakob skriver i sitt brev: men han, ännu större är den nåd som han skänker. Bibeln säger: Gud motstår det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud, men stå emot djävulen, så kommer han att sluta plåga er. Idag, kära bröder och systrar, så finns denna nåd till förfogande för alla. Till dig som vandrar på himmelens väg och känner att själva fienden har varit dig nära och lockat dig på avvägar som har fått dig att falla. Till dig hör den himmelska faderns hjärta. Då kommer de varmaste hälsningarna från himmelske farens hjärta. Ett löfte om att du, precis som du är just nu, får alla dina synder förlåtna i Jesu namn och dina försoningsblod. Du får vara trygg och välsignad i din tro. Det lönar sig inte att tro på själva fiendens predikan och anklagelser. Om du vill kämpa i tron kommer du att nå fram. Vår kraft räcker inte själv. Men frälsaren har redan besegrat själva fiendens makt. Vi får tro och lita på att han leder oss och bär oss en dag och en dag för oss fram till målet när vi tror och förlitar oss på hans nåd. Var därför trygg och tro alla dina synder, tvivel och frestelse förlåtna genom att tro i Jesu namn och blod, alla synder förlåtna. Har vi gott mod, kära bröder och systrar. Vi har en god Gud som har vill ge oss sitt rike. Med den nåden vill jag också kalla dig som upplever att du har blivit vilseledd av själafienden, som har gått vilse från himmelens väg. Gud kallar även dig med sin nåd och kärlek. Ödmjuka även du ditt hjärta för att tro och lita på Guds löften, som är mycket starkare än själafiendens löften, som bygger på lögn. Gud ger det han lovar. Han lovar dig just nu. Du får tro på allt. Du får tro alla dina synder förlåtna. Även otron förlåten i Jesu namn och blod. Så när du tror, då får även du en trygghet och kommer en dag fram till himmelens hem. Där själafienden inte längre har någon makt och där det inte finns någon synd. Även jag upplever att jag i många anseenden är tvivlande och felaktig. Jag vill fråga om jag får tro på mina synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.